En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är nästan så att man kan se det som en liten kukmätartävling där i det där området.
Det norska skidförbundet tvingas lägga ner två landslag. Det strömmar helt enkelt inte in tillräckligt med pengar. En stor fara för sporten menar många. Vad är det som egentligen händer? Varför har sporten blivit så oattraktiv rent ekonomiskt? Och vad är lösningen? Det ska vi ta och reda ut med vår skidexpert Anna Rydén. Jag heter Emir Lilja och det här det är Sportbladet Daily. Anna, om vi börjar med att reda ut vad det är som har hänt. Varför lägger man i Norge då ner junior- och utvecklingslagen inom längdskidåkning?
Det hänger ju ihop med dels då att större sponsoravtal går ut. Deras då rekrutlandslag, eller då utvecklingslandslaget som det heter, har ju till exempel varit sponsrat. Det heter som sponsorn och så vidare. När de nu går ut så känner man att man har inte råd helt enkelt. Det är 7 miljoner kronor, norska kronor då, som försvinner i spons i och med att Equinor, som de då som sponsrar det här rekrutlandslaget heter, försvinner i och med att det sponsoravtalet inte längre kommer finnas kvar för längdskidorna. Så att det är ju en otrolig smäll ekonomiskt som ligger bakom det här, framförallt att man känner att man får inte in pengar för att kunna finansiera då sitt utvecklings- och sitt juniorlandslag.
Men varför har sporten eller längdskidåkningen blivit så oattraktiv för företagen som går in med pengar då, alltså sponsorer?
Ja, det kan man verkligen fråga sig, för tittar man på vad åkarna som tävlar för de här lagen presterar så är det ju utövare i världsklass. Jag menar, i utvecklingslandslaget bara den här säsongen så är det ju en dam och en herråkare som har blivit uttagna till VM i Trondheim. Andreas Fjorden Re på här sidan och Nora Sannes har fått VM-platser, så att det är ju åkare vi ser ute på världskuppen under hela säsongen, de som inte riktigt får plats i A-landslaget men är där precis under. Vi har ju samma struktur i Sverige till exempel. Det finns ju inte hur många platser som helst i en A-landslag, men så har man då haft det här som liksom ett B-landslag, ett utvecklingslandslag. Det har kallats lite olika genom åren. Ja. Men nu så verkar man ju då inte kunna få in sponsorer helt enkelt. Och det känns ju chockerande i ett land som Norge.
Verkligen, där längden är så stor också. Vad skulle kunna vara lösningen för att få längdskidåkningen både i Norge och Sverige mer attraktiv då? För jag har ju den uppfattningen. Alltså mer attraktiv för sponsorer då menar jag. För jag har den uppfattningen att man får massa tv-tid etc.
Ja, det är ju inte en idrott som går obemärkt förbi vårt grannland så att säga. Inte heller här i Sverige såklart. Men nu så är det ju så då att två av de största sponsorerna i Norge försvinner. Och det har ju mötts av en oerhörd kritik också. Och de som får mest kritik där, det är ju det norska förbundet som får en hel del skit. Bland annat rekrutlandslaget la ju ut en bild
det.
På hur det norska skidförbundet fungerar. Och alla då de som jobbar i förbundet som bara står och tittar på en stackare som är den som jobbar, som gräver. Och det då
utövaren
står på grund av nedskärningarna så måste vi då göra oss av med den enda som jobbar. Ganska hård kritik, och den kan man ju förstå med tanke på hur många som sitter på förbundet. De borde kunna jobba in den här typen av pengar, för som du säger, det är inte så att det är utövare som inte syns i medier, som inte har sociala medier och så vidare, utan det finns ju platser att synas på. Det borde gå att få in sponsorer för det som är en så stor idrott ändå i vårt grannland, och dessutom vi går in i det som kommer bli en OS-säsong. Det är jättemärkligt att den inte kan vara attraktivare än vad den är då i det landet som man ändå får säga är världsledande. Framförallt på herrsidan plockar de ju pallplats på pallplats på pallplats. Mm. Och Petter Northug har ju också varit ute och slaktat förbundet efter det här beslutet.
Ja, jag såg det där på sociala medier, och de menar att utövarna kämpar med träning och åker runt och reser och sånt där. Men de på förbundet, ursäkta uttrycket, sitter bara på sina arslen. Det är väl lite
exakt
så de menar.
Och Petter Northug skriver ju under på den här då bilden och han, jag tror det var på Snapchat, han gick ut och körde en liten rant om att ja, vi har ju en alldeles för stor administrativ del som inte gör ett skit eller ett dåligt jobb. Och det tycker han att där måste man in med folk som är dedikerade, som brinner för det här, och det måste gå undan. Så att det stormar rejält i vårt grannland, får man säga.
Du, kanske svår fråga för dig att svara på, men hur mycket pengar omsätter skidorna egentligen? Alltså längdskidorna?
Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket de omsätter, men att tappa de två största sponsorerna, som då innebär ett tapp på 17 miljoner kronor enligt våra kära vänner på VG, vår norska variant, så är det klart att det är ju en jättesmäll att bli av med de två allra största. Nu måste man jobba på att få in några andra som vill synas runt det här.
Hur farligt är det för den norska längdframtiden då? Om man inte satsar på de som ska bli framtida liksom världsåkare, hur ska de då bli världsåkare? Du sa ju själv nu här att man har ju till och med två åkare med i VM i Trondheim från de här lagen som man nu ska lägga ner.
Ja, det är ju en mycket, mycket bra fråga, för det är ju så att för de som inte tillhör den absoluta eliten så är det svårt att försörja sig som längdskidåkare. Det är bara att titta på hur det har sett ut för de svenska åkarna. Jag vet, jag pratade med Leo Johansson här om året som hade 7000 att gå runt på eller något sånt där. Man har inte de stora avtalen, man har inte den tryggheten som man har om man är ett landslag där man åtminstone då har ett åkaravtal som ger en viss bas, utan man måste själv då jobba in allting med sponsorer och sådär. Och det är inte alltid det blir många kronor över. Jag såg i den norska dokumentären också där norska Viaplay har följt herrlandslaget under den här säsongen, där åkare sitter och dividerar inför Tour de Ski om de ska kunna åka på något uppladdningsläger inför det som då kanske är den näst största tävlingen på året, alltså Touren. Mm. Men kommer fram till att nej, det kan de inte, för de hade, eller det blev inte så att man kunde åka ner några dagar tidigare och ladda, för man hade helt enkelt inte råd, för man måste stå för alla kostnader själva. Så det är klart att det är väldigt oroväckande för framtiden för Norge om man inte har någon form av landslagsstöttning för de som inte är de allra bästa. De får ju dessutom in en del pengar ändå i prispengar och så vidare.
Mm. Jag tänker själv, man utvecklas ju också i olika, alltså vi har svenska exempel på det där man liksom slår igenom sent. Jag själv hade ju gett upp ganska tidigt om jag inte hade haft råd helt enkelt.
Ja, för det är ju en speciell idrott på så sätt. Man får ju lägga ner väldigt många träningstimmar och slit också för att bli bra, med tanke på att det är en uthållighetsidrott och, som du är inne på, en del slår igenom väldigt sent. Det är ju framförallt kanske distansåkare, så pikar ju aningen senare, allt som oftast. Det är klart finns undantag där också, typ Frida Karlsson. Klart, det måste kännas hopplöst och känna att man inte får någon stöttning.
Ja. Om vi tar oss till Sverige då, hur mår Sverige rent ekonomiskt inom längden? Kommer vi få gå samma öde till mötes, så att säga?
Ja, det återstår väl att se, för det är ju en idrott som verkar blöda ganska rakt över. Jag menar, vi såg rubriker inför den här säsongen om finländska åkare som skulle behöva betala sina resor själva till och från världscupen om man ville tävla. Och Sportbladet kunde ju tidigt i höstas också avslöja att det har varit kaos i det svenska skidförbundet. Mycket tack vare miljonförluster. Det var framförallt inom alpint. Men det svenska skidförbundet är ju ett förbund där flera av de här idrotterna samlade under, så att vi får väl se vad som händer rent ekonomiskt. Att man ser det här i Norge, ja, det är ju inget gott tecken för Sverige heller direkt.
Man har ju också sett att större nationer inom längdskidåkning som Sverige och Norge har lagt väldigt mycket pengar och resurser på massa vallare och vallabussar. Kommer det att kapas på folk och resurser där, tror du?
Inte i första hand, tror jag. Men det är klart att det är en jätteapparat som är med Sverige. Varenda världscup, tävling, helg ut, helg in. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna. Och man ser ju verkligen, om man bara går runt på ett område där de här vallalastbilarna är parkerade så ser man ju vilka som är de stora nationerna, vilka som är de ekonomiskt starka nationerna. Det är de som har de största vallabussarna. Det är nästan så att man kan se det som en liten kukmätartävling där i det där området för att se, okej, vilka är störst, bäst och vackrast? Man vill ha den bästa platsen på det där området, och det är ju Sverige, Norge, Finland som har bland de största. Man ser till exempel då nationer som inte har lika stora landslag, inte samma resurser, ja men de kanske får köpa de begagnade grejerna från Sverige. Italien till exempel kör ju runt nu med det som tidigare var den svenska vallatrailen. Så att det är stora ekonomiska skillnader.
Men är det så att det liksom har idiotsatsats på sånt här och nu så håller allt på att sakta men säkert blöda ihjäl?
Jag tror väl kanske inte att det är de största farorna, utan det har ju också att göra med att det inte har funnits, alltså det är mycket resor, det finns mycket kostnader kopplat till längdskidåkningen, och jag tror nog ändå att man har slimmat lite, man har skruvat på det man kan i de där teamen utifrån hur stort det svenska landslaget är och så vidare. Så att jag vet inte om det kommer vara vägen man behöver gå. Mm. Och där har man ju dessutom, man jobbar med sponsorer för att ta fram nya vallatrailar och sådär. Så att det kanske inte är så jättefarligt. Men vi får väl se hur ekonomin ser ut för det svenska landslaget sen. Det är klart att det är en otrolig kostnad med allting som finns.
Men kommer Sverige göra samma sak som Norge, tror du, och kapa de här lagen under?
Vi får väl se, det är ju uppbyggt på samma sätt i Sverige, och vi har ju åkare till exempel. På damsidan vore det ju en otrolig smäll om man får rycka det som är under. För som det är just nu så har vi ju kanske världens bästa landslag på damsidan. Men det innebär ju också att steget för de som är precis utanför och de som är yngre som vill komma in, de tar ju inte plats i ett A-landslag som det är just nu, utan Nej. De finns ju, de här landslagen under, de som man vill försöka slussa in så att det finns någon form av återväxt när den här gyllene generationen väl kommer tacka för sig. Freda Karlsson har aviserat att det kan vara redan 2027. Linn Svahn har inte heller låtit helt oäven till att det kanske kan vara ett slut för henne. Vi har Maja Dahlqvist som då är några år äldre än dem. Hur länge orkar Jonas Sundling köra? Ebba Andersson, vad händer annars liksom när det här gänget slutar? Om alla slutar samtidigt, kommer det bli samma smäll i Sverige då som det blev i Norge när Johaug, Björgen, alla de försvann? Mm. Och det norska damlandslaget försvann ut i mörkret ett litet tag. Nu har de ju kommit tillbaka igen, men jag tror att det är viktigt för utvecklingen att de där landslagen finns så att man kan suga upp talang och motivera dem att satsa, och så att det finns åkare som kan köra när det väl finns öppningar i världskuppen. För att annars så vet jag inte vilka vi ska på start när den här gyllene generationen är borta.
Vi pratar ju om de stora nationerna, det är ju Sverige och Norge. Det finns ju också mindre nationer, du nämnde Italien som liksom ärver, kanske i fel ord, men köper de gamla bussarna som kanske inte är lika hypade som de här vallabussarna som Sverige och Norge har. De mindre nationerna, de har väl inte råd med det redan som det är idag. Hur mår de då? Hur ska de konkurrera med de här jättarna?
Ja, men där finns det olika lösningar, och det är ju många som vittnar om hur tufft det är ekonomiskt. Man har inte allt. Det kan vara länder som inte har råd att åka på världskupphelger och så vidare, som får stå över helger just på grund av ekonomin. Inte som de svenska åkarna som kan välja att välja bort en helg bara för att nej, men nu ska jag optimera mitt träningsschema fram till ett VM, utan de kan ibland till och med behöva ställa in av ekonomiska skäl. Sen så har vi ju en del som är lite kreativa. Vi har ju redan ett lag som är lite som ett cykelstall där en sponsor har gått in och samlat ihop ett gäng åkare från lite olika nationer som tävlar tillsammans. Och basen i det är ju det, nu vill jag säga, gamla brittiska laget. Men det är det brittiska laget som också har knutit till sig. Men Thomas Maloney Westgård som kör för Irland. Vi har Altemira som kör för Andorra. Det är liksom ett gäng åkare från de små landslagen där det kanske bara finns 2-3 som faktiskt har en vallatrailer tillsammans som hjälps åt, och så bara för att kunna få ihop det, för att kunna satsa när kanske inte deras då olympiska kommittéer finns där och kan putta in lite extra pengar för att det inte är en OS-satsning som pågår just här och nu. Och det är ju en kreativ lösning, ett sätt för dem att kanske kunna överleva, och vi får väl se om fler kommer att gå den vägen för att lyckas.
De går alltså samman och slås ihop. De dopar sig ekonomiskt, skulle man kunna säga.
Ja, eller bara försöker jämna ut hur de har det mot de stora nationerna. För man ser ju också att de stora nationerna som Sverige och Norge får fördelen av att vara stora, till exempel skidleverantörer. Vilka går de först till med nya skidor? Ja, de går givetvis till de stora nationerna, de stora stjärnorna. Och sen när man liksom har de sista paren kvar, då kommer man ner till de här mindre nationerna, mindre lagen. De stora nationerna får ju alltid automatiskt det bästa. Kanske är det så att det här sättet att gå ihop, en som ligger bakom den där satsningen för det laget som finns, det är ju den gamle norske legendaren Bjørn Dæhlie. Det är laget heter Team Aker Dæhlie och huserar då under världscuptävlingarna. Så huserar de åkare från Irland, Lettland.
Just det.
Storbritannien och så vidare. Så att, vi får väl se om det kommer komma fler av den typen för att kunna försöka mäta sig med de stora jättarna.
Ja, klart är det i alla fall att det finns att jobba för rent ekonomiskt inom längdskidåkningen. Anna Rydén, tack så hemskt mycket för att du var med här i Sportbladet Daily.
Tack själv!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.